Allt fler företag och organisationer inser behovet av trygga och säkra bakgrundskontroller inför anställningar och ingåendet av affärsavtal. En felrekrytering eller en affär som går fel kan kosta dig eller din organisation stora summor. I vissa situationer finns det lagkrav på bakgrundskontroller. Verifiera erbjuder dig tillgång till dagsaktuella domar och andra offentliga handlingar från domstolar, myndigheter och yrkesregister. Verifieras rättsdatabas används varje dag av tusentals personer, företag, myndigheter och organisationer för bakgrundskontroll och nyhetsresearch. Verifiera hjälper dig hitta en lösning som skyddar din verksamhet och ger dig den information du har behov av. Besök vår hemsida på verifiera.se.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nästa år är det val och nu fortsätter Trygghetspodden att ta tempen på de politiska partierna för att höra hur de ser på din och alla andra medborgares säkerhet och trygghet och vad de gör för en. Och i det här avsnittet är det dags för det näst största partiet, Moderaterna. Hör en mycket välkända lokalpolitiker, Christian Sonnesson från Staffanstorp, där Moderaterna fick nästan 43% väljarstöd i kommunalvalet 2018. Hör om hur tryggheten är i Staffanstorp och varför de gick i bräschen för att ha egna kommunala ordningsvakter. Hör också varför han har bestämt sig för att kandidera till riksdagen, liksom hans kritik mot den moderata partiledningen och varför de, som han menar, har brustit i förmågan att kunna se framåt, i synnerhet inom frågor som rör migrationen och rättsväsendet, och varför partiledningen i högre grad borde göra som de har gjort i Staffanstorp. Hör även hur han vill få stopp på den grova brottsligheten och vad han menar behöver göras för att Sverige åter ska bli säkert och tryggt.
Jag tror så här att det här tillståndet som Sverige har nu, det har kommit smygande och krypande, men det har inte varit osynligt att det har gått i denna riktningen. Men det har också pågått under ett bra tag nu. Och jag tror att man behöver genomföra en rad mycket tuffa beslut för att få bukt med detta. Och jag hoppas också att väljarna inser att trygghetsfrågan är så pass viktig så att man måste ta till tuffare metoder idag än vad man hade behövt göra för 10 år sedan, eftersom utvecklingen är så pass mycket värre idag.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Jag heter Christian Sonesson, jag är kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun i Skåne län.
Och Christian, för den som inte känner till dig mer, lite kort, vem är du?
Jag är en man på 41 år, född och uppvuxen här i Staffanstorp och bott på lite olika ställen i för sig. Men har bra lokalkännedom här, skåning, själ och hjärta. Driver tillsammans med Sverigedemokraterna, jag är moderat, driver tillsammans med Sverigedemokraterna styret av Staffanstorps kommun. Har varit kommunstyrelsens ordförande sedan 1 januari 2013 och dessförinnan har jag varit fritidspolitiker också i kommunen här.
Och vad gjorde du innan du började med politiken?
Då jag började med politiken väldigt tidigt. Jag kom in i kommunfullmäktige här när jag var 18 år. Men jag har också utbildat mig både på Lunds universitet och Malmö. Och sen har jag jobbat i Malmö inom fastighetsbranschen. Främst som fastighetsmäklare men också med andra fastighetsrelaterade frågor. Under 7-8 år ungefär.
Och Staffanstorp då, för den som inte har varit här, vad är det här för kommun?
Staffanstorp är en kommun på drygt 26 000 invånare, sydvästra Skåne. En kommun geografiskt ligger vi 5-6 kilometer till Lund i norr och en 10 ungefär kilometer till Malmö i söder. Ligger ett väldigt tätbefolkat område. Samtidigt kan man säga att Staffanstorp också har rötterna i det mer skånska jordbrukssamhället. Så att det är väl en blandning av stad och land lite grann som utpräglar kommunen. Traditionella värderingar blandat med nytänk också naturligtvis.
Om mindre än ett år är det val och Trygghetspodden kommer att prata med olika politiska företrädare under det kommande året för att höra hur de ser på det här med tryggheten. Och då i synnerhet med någon som kanske sticker ut lite grann i mängden. Du är alltså kommunstyrelsens ordförande här i Staffanstorp. De flesta kommunpolitiker är inte så kända på riksplanet, men det är du. Varför tror du att det är så?
Ja, det är väl svårt för mig själv kanske att analysera varför jag har stuckit ut. Jag tycker ju bara att jag har gjort det egentligen som sunt förnuft och som kommuninvånarna här räknar med att jag skulle göra. Och det har väl alltid varit ett perspektiv som jag har satt allra högst. Att jag ska göra det som är bäst för vår kommun, inte vad som är bäst för någon annan. För det är faktiskt de som har valt mig. Och sen har väl det tråkigt nog kanske lett till att det är få kommunpolitiker som har vågat stå upp ibland mot statsmakten till exempel och vågat gå sin egen väg. Det har varit i flyktingfrågan, det har varit i trygghetsfrågor, det har varit i andra typer av värdefrågor skulle jag vilja säga. Utöver de frågorna som har fått rätt stor uppmärksamhet så är vi en kommun som är tror mycket på den individuella styrkan och friheten, men också det kollektiva ansvaret. Att man gör rätt, att man värnar sin hembygd eller sitt lokalsamhälle. Man tar hand om varandra, men man står själv också stark i sina rättigheter och skyldigheter.
Du har gått ut med att du har en vilja att kandidera till riksdagen här för Moderaterna. Och i det här avsnittet ska vi därför både prata om trygghet på kommunal nivå och på nationell nivå. Om vi börjar här på det lokala planet då, hur viktigt är det här med trygghetsfrågor i en kommun som Staffanstorp?
Den tryggheten i lokalsamhället är otroligt viktig, inte bara i Staffanstorp utan i hela landet. Jag skulle säga att det är en i princip lika viktig fråga att kunna känna sig trygg som det är att man vet att barnen har en bra skola, att de äldre har en god äldreomsorg. Alltså de klassiska kommunala kärnverksamheterna. Den som inte är trygg har fått sin frihet berövad och kan inte längre verka på samma sätt och med samma kraft i samhället. I Staffanstorp har vi alltid tyckt att trygghetsfrågan har varit viktig. Det har inte bara varit under min tid som kommunalråd utan faktiskt för mig också. Även om insatserna har accelererat väsentligt under min tid. Men det är viktigt och det märker man också. Att folk vill kunna känna sig trygga. Man vill att man ska kunna släppa ut sina barn att leka eller cykla. Precis som det var när jag växte upp. Så att den saken har inte förändrats, menar jag på. Och det här är ingen, egentligen har inte jag identifierat detta som någon höger- eller vänsterfråga, utan alla egentligen vill kunna känna en trygghet. Man vill kunna känna en trygghet för sin familj och för sig själv och för sitt område där man bor och verkar.
Du sa att det har accelererat. Har frågan om trygghet blivit viktigare, tycker du, under de senaste åren?
Det tycker jag definitivt att den har blivit. Och jag menar ju också att tyvärr har samhällsutvecklingen gått i alldeles fel riktning. Vilket också har gjort att den här frågan har blivit viktigare i människors medvetande. Vi vet också att det är en av de frågorna som engagerar mest politiska områdena. Och med tanke på det tillståndet som landet befinner sig i med bombdåd och dagliga skjutningar i princip så tror inte jag att den här frågan kommer att tappa i intensitet. Men man ska ju komma ihåg att det är inte bara de här skjutningarna och bombdåden som sprider oro utan det är ju en mängd andra brott också som sker mer frekvent och dagligen som drabbar väldigt, väldigt många människor. Och det är ju naturligtvis illa nog. Bedrägeribrott som läggs ner per automatik ibland utan att man har hört varken målsägare eller misstänkt gärningsman. Skadegörelse, den här typen av otrygghet som skapar otrygghet. Naturligtvis om det toppas av de här riktigt grova våldsbrotten som ofta kommer från grovt organiserad brottslighet.
Hur tryggt skulle du säga att Staffanstorp är?
Staffanstorp är i mätningar både när Sveriges kommuner och regioner, så den här branschorganisationen mäter, men också i polisens årliga trygghetsmätningar, så är det ju att betrakta som en relativt trygg kommun. En av de tryggare kommunerna av Sveriges 290 kommuner. Men samtidigt så kan vi inte heller acceptera att bilden av det eller narrativet av det. Så vi kommer ihåg att vi jämför oss med andra kommuner i ett land där otryggheten generellt sett är väldigt stor. Väldigt många människor vågar inte längre gå ut efter mörkrets inbrott, trots att vi lever i ett mörkt land ena halvan av året. Vi vet att den andelen är ännu högre bland kvinnor. Det vill säga att man vågar inte ut och motionera när det har blivit mörkt. Man tycker det är otäckt i sitt eget område, som man kanske har känt till och bott i väldigt länge, så fort mörkret kommer. Så visst, alltså, tittar man bara på statistik så är Staffanstorp en av de tryggare kommunerna i landet. Men vi kan inte nöja oss med att vara en av de tryggare bland i ett otryggt land. Därför måste vi ständigt värna för tryggheten, men också bekämpa varje spår eller varje mått av otrygghet så fort det dyker upp.
Du pratar här om samhällsutvecklingen och att du verkar tycka att den går åt fel håll. Hur är samhällsutvecklingen på det lokala planet då, här i Staffanstorp?
Tittar vi på, om vi backar i de här mätningarna som görs, så var det en period ungefär 2017 som toppades där. Där människor upplevde att nu blev det otryggare och ordningsproblem. Sen ska man kanske inte överdriva saker, men det var ändå en tydlig markör i det. Och 2017 fattade vi också beslutet här att inrätta en kommunal säkerhetsenhet med förmågan att anställa egna ordningsvakter. Det vill säga inte bara att köpa in timmar via ett bevakningsbolag med väktare. Och det har sedan dess satts på fötter och organiserats, och idag har vi 8 vakter i kommunen som jobbar. Vi jobbar också väldigt aktivt med kameraövervakning och andra, ska jag säga, en hel del andra insatser. Vad vi också jobbar med, det är ett systematiskt, enligt det här EST, att kartlägga incidenter eller rapporter, händelserapporter. Så att det har gjort, vill jag mena, att vårt gedigna och långsiktiga arbete har gjort att den upplevda tryggheten har ökat i kommunen sedan toppen då 2017. Ganska väsentligt faktiskt.
Det här med att kommuner kan ha ordningsvakter själva, det är någonting som också diskuterats i andra kommuner. Hur väl tycker ni att det här har fungerat och fungerar i nuläget?
Egentligen har vi väl alltid sagt så att vi skulle vilja ha mer polis och yttre tjänst. Men alla som är något sånär insatta i Sveriges situation vet ju också att det där är en utopi i mångt och mycket. Dels så är det färre poliser per capita idag än vad det har varit bara när vi backar bandet till en tryggare period. Och då får man ju ta till andra medel. Vi vägar i alla fall att låta något vakuum uppstå som kriminella då kan klampa in och ta över. Ordningsvakter är ett bra komplement. Sen tycker jag att man från statsmaktens sida har försuttit tid. Man borde ha gjort väsentligt mycket mer om man tittar på ordningsvaktslagen som är från 1981. Alltså skriven i en helt annan tidsanda. Vi har ju också genom åren både fått tillstånd och fått avslag på det som man kallar för LOV paragraf 3. Alltså ett område för att ha ordningsvakter inne. Nu har vi precis fått ett nytt, ett stort sådant. 8 gånger så stort som vårt tidigare tillstånd. Men det har ju också varit en godtycklig resa från polismyndigheten när man ska ge de här tillstånden eller inte från tillståndsenheten. Jag vill poängtera att vi har ett väldigt bra samarbete med våra lokala poliser. Man skulle behöva göra det mycket enklare för både kommun och region att kunna ha ordningsvakter, de här tillstånden. Och man skulle behöva göra det väsentligt mer i ordningsvaktslagen, släppa ner fler befogenheter. Alltså rätten att bötfälla för vissa småbrott som nedskräpning eller vad det nu kan vara. Men också andra befogenheter till ordningsvakter. Transportera de här till polisen istället för att vänta på att polisen ska komma och omhänderta dem när man väl har, har gjort ett ingripande. Så där finns väldigt mycket, och jag tycker också att man har pratat om detta i så lång tid, både från ministrar och från partiledare, så att jag är rätt så trött på det här snacket faktiskt, måste jag säga.
För de företrädare från andra kommuner som hör det här, skulle du säga att ni kan rekommendera att ha lokala ordningsvakter som ni har här i Staffanstorp i andra kommuner också? Är det ett koncept som ni tycker har fungerat väl utifrån det här med att man kanske inte har tillräckligt mycket poliser?
Det tycker jag definitivt. Det finns ju en fördel att bygga din egen organisation istället för att köpa x antal timmar av ett bevakningsbolag. Fördelen med att ha din egen organisation är att kommunen själv kan rekrytera långsiktigt, välja med omsorg vilka personer som ingår i den här organisationen. Man får en lokalkännedom hos de här människorna. Upphandlar man per timme så vet man aldrig riktigt vem kommer för den timmen eller den dagen. Och sen är det nya människor som ska bygga en relation. Det är väl en av de stora fördelarna. Det andra är att man kan jobba långsiktigt med den geografiska kartan. Var händer saker och när händer saker? Och då kan du också styra dina insatser till de här hotspotsen både i tid och rum. Så att jag tycker det finns många fördelar med det. Sen det är klart, vi var väl kanske först ut i landet att bygga en helt egen ordningsvaktsorganisation. Mycket har blivit lättare sen vi gjorde det, och det finns mycket lärdomar att dra från Staffanstorp och från en del andra kommuner. Så att de kommuner som känner att man har behov av det, som du själv nämnde att det är för få poliser i tjänst, borde definitivt sätta en organisation på fötter.
Moderaterna har ju varit väldigt framgångsrika här i Staffanstorp. Ni fick nästan 43% väljarstöd i det senaste kommunvalet 2018. Varför är Moderaterna så framgångsrika här i Staffanstorp?
Det är ju ingen enkel fråga du ställer. Det har ju heller inget sådär givet och enkelt svar. Det finns en tradition av att Moderaterna är aktiva i denna kommunen. Inte bara i valet 2018 utan tillbaka sedan 80-talet egentligen. Vi är ett parti som i Staffanstorp har väldigt snabba vägar in mellan kommuninvånarna. Vi syns mycket och ute och lyssnar och pratar med människor. Men som jag sa inledningsvis här i podden också, att vi har haft modet att sätta Staffanstorp först och inte stå med mössan i hand så fort statsmakten begär någonting, utan då ska det vara saker och ting som gynnar folket här. Så att representera Staffanstorpsborna och Staffanstorpsbornas vilja har varit fullständigt vägledande för Moderaterna i Staffanstorp. Och kanske är det det också som har gjort att människor har sagt att nej, Moderaterna gör ett bra jobb i kommunen, låt oss rösta på dem.
Det här med att ni kanske går er egen väg då, inte minst då gentemot hur man ser på Moderaterna, hur man tänker i Stockholm. Så inledde ni till exempel ett samarbete med Sverigedemokraterna här efter valet 2018, och då var det ju en helt annan ton ifrån Moderaterna gentemot Sverigedemokraterna. Och det var också mycket debatt när nyanlända här fick bo i husvagnar i Staffanstorp. Om man tittar då på Moderaternas politik på riksplanet när det gäller de här frågorna, hur ser du på den?
Ja, det är ju tydligt att Moderaterna på riksplan har rört sig med stora steg i riktning hur vi har både tyckt här och agerat här. Sen det är klart att både vi och de får flytta oss i takt med samhällsbilden och utvecklingen av samhället i stort. Jag välkomnar naturligtvis att riksplanet rör sig i den riktning som Staffanstorpsmoderaterna har befunnit sig i. Jag tror fortfarande att man på riksplan behöver gå betydligt fler steg för att möta verkligheten. Det är lätt att hamna i en loop att man får flytta sig, men det gör kriminaliteten också. Om vi nu tar det som ett exempel, då måste man få flytta sig ännu mer så att man inte ligger steget efter. Men det är klart att det vi såg 2018, det har väl allt fler också börjat se. Och det är bra, tycker jag, att man kan ändra sig.
Ni valde alltså att samarbeta med Sverigedemokraterna 2018. Ni hade samtidigt kunnat samarbeta med de andra allianspartierna, för på den tiden fanns ju fortfarande alliansen. Varför valde ni att samarbeta med Sverigedemokraterna istället för de andra allianspartierna?
Vi hade ju, alltså med 43% så kan du styra en minoritet också, med en synnerligen splittrad opposition. Men jag tyckte ju då inte att det var så dramatiskt att söka samarbete, politiskt organiserat samarbete med Sverigedemokraterna i kommunen. Eftersom vi under förra mandatperioden hade sett att Sverigedemokraterna stöttade 95% av de förslagen vi kom med. Så det fanns ju en politisk samsyn som var väldigt stor. Det fanns också en, vad ska man säga, en personlig dimension i det, så tillvida att vi hade kunnat se att Sverigedemokraterna under mandatperioden 2014-2018 hade kompetenta människor på plats. Vilket gjorde att ett samarbete var fullt möjligt. Och jag tycker att man ska samarbeta med dem där man tror att man kan få ut mest av sin politik och där de väljarna som har röstat på en också kan få gehör för de frågor man har tyckt var viktiga. Och det var utan tvekan Sverigedemokraterna. Och så här, ett år kvar på mandatperioden, så har det fungerat väldigt väl.
Var relationen till Sverigedemokraterna bättre än den var till de här andra allianspartierna?
Alltså, vi hade ju inte någon jätteupparbetad gedigen relation till Sverigedemokraterna då. Vi träffades ju ibland och hade informativa samtal och liknande, och den relationen var bra. Man ska också komma ihåg att relationen till allianspartierna efter den mandatperioden låg väl snarare på minuskontot med stora slitningar. Det var allianspartier som tyckte det var viktigt att profilera sig själva än att hedra in överenskommelser. Och det blir aldrig bra i ett samarbete när man sätter egen prestige framför det man har lovat väljarna att göra. Så att det var väl två dimensioner i det. Och det gjorde väl det sen ganska enkelt till slut att samarbeta med Sverigedemokraterna efter de inledande samtal vi hade efter valet, där vi hade ungefär samma politiska målbild vad vi ville med kommunen. Så det var ingen stor fråga egentligen, utan det kändes självklart.
Nu kanske de andra partierna där har en annan uppfattning om det här, och då får de gärna återkomma till exempel med kommentarer i Trygghetspodden, sociala medier och liknande. Nu ska vi prata lite grann om politiken på riksplanet. För inför det här valet så har du ambitionen att kandidera till riksdagen. Varför då?
Det finns väl lite olika skäl till det. Jag blev kommunalråd efter valet 2010, och vid utgången av den här mandatperioden så är det 12 år. Det är ganska lång tid. Så det är väl ett av skälen att man personligen ska, även om jag tycker det här faktiskt är det finaste uppdraget jag har haft. Men den stora anledningen är ju att jag ser ju i en kommun som Staffanstorp som är välskött. Vi har bra skolresultat och bra resultat inom äldreomsorgen när vi jämför med andra kommuner. Förhållandevis låg skatt och då en bra trygghetsnivå. Så ser jag att de problemen som kvarstår finns på riksplan. Det vill säga det är politiken på riksplan som fallerar. Och det är efter många år som kommunalråd så ser man ganska snabbt var brister myndigheterna. Var är det fel på lagstiftningen? Var är ängsligheten för stor ibland för att våga fatta de besluten som jag i alla fall menar måste göras? Så det är väl det största skälet.
2017 så gick du och många andra inom Moderaterna ut och sa att Anna Kinberg Batra borde avgå som partiledare, vilket hon sen också gjorde. Det förekommer tidvis också stark kritik internt mot Ulf Kristersson. Vad tycker du om Ulf Kristersson som partiledare för Moderaterna?
Alltså, Ulf Kristersson har ju ett annat ansvar än vad jag har. Jag har ett ansvar att företräda väljarna och kommuninvånarna i Staffanstorps kommun. Det är vad jag är tillsatt att göra, mitt uppdrag. Ulf Kristersson är vald av partiet, en partiförening, att tillvarata Moderaterna. Och naturligtvis försöka göra det så framgångsrikt som möjligt vid allmänna val. Han har ett ansvar att hålla ihop ett parti över hela landet, och riktigt det ansvaret har inte jag. Så vi har helt olika uppdrag i grund och botten. Vad jag tyckte att Anna Kinberg Batra inte lyckades med, det var att hon nådde inte ut till människor. Människor slutade till slut att lyssna, för man tyckte det var repeterande. Och det är alltid farligt att bli repeterande i sina kommentarer. Jag tycker väl att Ulf Kristersson har ett annat anslag i det. Men till syvende och sist så är det ju så att det är valresultat som räknas i vårt parti. och egentligen i alla partier på lång sikt. Så att jag tycker väl att Ulf hade kunnat vara tydligare i vissa frågor, men jag välkomnar också den här omsvängningen som har skett. Och sen får väl väljarna avgöra i valet nästa år hur man tycker att Moderaterna, hur attraktiva Moderaterna är.
Du har ju nämnt ängslighet här vid flera tillfällen. Om du skulle vara partiledare för Moderaterna, vad skulle du göra som du anser att partiledningen inte gör idag?
Det blir en väldigt hypotetisk fråga. Jag kandiderar inte att vara partiledare.
Absolut inte, men ändå, om du bara tänker fritt och lite mer så här, vad tror du skulle ligga till gagn både för partiet och för Sverige utifrån dina erfarenheter här från Staffanstorp?
Alltså det är ingen hemlighet vad jag tycker. Jag skriver ju periodvis varje dag på Facebook om vad jag anser att man behöver göra och ibland även i riksfrågor. Varje år så har jag en ganska omfattande punktlista med förslag på sånt som jag tycker krävs att man antingen inför direkt eller i alla fall utreder. Flyktingstopp har jag sagt sedan mars-april 2018 att jag tycker att Sverige borde införa. Fler utvisningar av kriminella medborgare. Jag tror jag har uppemot en 30-40 punkter, så att det skulle gå, vi behöver ett helt eget avsnitt i Trygghetspodden kanske man ska gå igenom allt det där. Men det är ju främst inom det migrationspolitiska området och det rättspolitiska området som jag tycker att man behöver gå väsentligt snabbare och mer resolut fram.
Just de här punkterna ska vi faktiskt återkomma till, för du skrev ett långt inlägg på Facebook. Men vi kommer som sagt tillbaka till det. Slutligen bara när det gäller det här med partiledarfrågan. Om du fick frågan att bli partiledare, vad skulle du säga då?
Jag tror inte jag kommer få den frågan, så att jag har inte funderat över det.
Det var kort och resolut.
Ja, det var det.
Den grova gängkriminaliteten och otryggheten det skapar är sannolikt den viktigaste politiska frågan numera. Och under senare tid så har det också börjat diskuteras i samhällsdebatten om kopplingen mellan migrationspolitiken och den grova brottsligheten. Och bland annat har ju både Stefan Löfven och Ulf Kristersson i olika intervjuer sagt att det finns en sån koppling. Vad tänker du om det här? Finns det en sån koppling?
Jag tycker det är uppenbart att det finns en koppling mellan den migrationspolitik som har förts och den grova organiserade gängkriminaliteten. Det är ju alldeles uppenbart för de flesta människor att så är fallet. Och det är väl bra att även partiledare efter mycket om och men faktiskt gör den kopplingen. Tyvärr är det väl så att den kopplingen har man väl gjort lite väl sent. Jag tror också där finns, som jag sa tidigare, ängsligheten har varit från alldeles för många beslutsfattare att man har inte vågat säga det som väldigt många redan vet och känner till, för att man har blivit rädd att stämpla som främlingsfientlig. Det vill säga att modet att göra rätt har varit mindre än rädslan att göra fel. Och då har man liksom sopat under mattan, och allt för mycket har sopats under mattan under allt för lång tid i vårt land. Och det är beklagligt, och det har också lett till att vi nu har en situation som har eskalerat och i mångt och mycket faktiskt glidit makthavare ur händerna.
Precis, för Moderaterna har ju under lång tid haft en helt annan uppfattning i migrationsfrågan. Under Fredrik Reinfeldts ledning ingick alliansen till exempel 2011 en överenskommelse med Miljöpartiet, vilket ledde till en mer liberal migrationspolitik. Och mycket av migrationspolitiken och debatten kring den har ju också handlat om Sverigedemokraterna. Moderaterna har tidigare sagt att man inte kommer att samtala med dem, sen inte samarbeta och nu inte ingå i regering med dem. Men det här kan ju alla se att det här ändras ju löpande, och migrationspolitiken har också ändrats om en hel del i Moderaterna, och nu närmar man sig allt mer Sverigedemokraterna. Hur ser du på den här omsvängningen inom partiet?
Jag har ju sett den här omsvängningen inifrån. Jag minns partistämman 2015 till exempel, som var de första stegen i vad det gäller migrationspolitiken, där man började svänga om den här, man ska göra någon liknelse, den här stora oceanångan. Den vände ju inte på en femöring direkt. Men där någonstans började man inse att det går inte länge. Och 2015 är ju ett sånt där viktigt år utifrån någon typ av milstolpe. För det var ju då också vi hade den här enorma flyktinginvandringen som säkert alla minns än idag. Och sen har man tagit från 2015 steg för steg för steg i rätt riktning, menar jag. Och naturligtvis så har man ju också närmat sig, och idag liknar man ju Moderaternas migrationspolitik och Sverigedemokraternas migrationspolitik. Den liknar varandra ganska mycket. Det finns avvikelser, det gör det. Men det är mer som förenar dessa båda partier inom det här området än vad det är som sticker ut. Och så har det ju varit inom ett antal olika politikområden. Inom vissa politikområden har Sverigedemokraterna närmat sig Moderaterna, och i andra är det Moderaterna som har närmat sig Sverigedemokraterna. Så det är idag två partier som tycker olika, men som har mer som förenar de båda partierna. Och därför är det naturligtvis rimligt och logiskt att man söker samarbete inom oppositionen mot de rödgröna mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Precis som du nämnde inledningsvis i frågan, så har man ju också då som en konsekvens av att sakpolitiken har ändrats, så har man gått från 2016-2017 där någonstans att man överhuvudtaget inte skulle samtala. Sen har det gått till att man kan samtala. Sen har det gått till att man kan samarbeta i riksdagens utskott. Sen har det gått till att ja, men vi kan nog till och med samarbeta om budgetfrågor. Så att den här förflyttningen tror ju inte jag har upphört, utan den kommer säkert att fortsätta. Och jag tror att det är viktigt att man bildar, om man blir största sida i valet, så är det viktigt att man bildar en så stark regering som möjligt. Och då bör de här tre partierna ta sitt ansvar för Sverige och säga att nu sätter vi oss i regering och nu är det våra idéer som vi kommer att verkställa.
Om vi hoppar tillbaka lite grann till Moderaternas migrationspolitik tidigare. Hur ser du på den migrationspolitiken som Moderaterna hade under Fredrik Reinfeldts ledning?
Det var ju en naiv och blåögd politik. I grunden så tror jag att de menade väl att man skulle ta hand om människor, och att de här människorna skulle vilja, så att säga, fullt ut integrera sig i det svenska samhället. Man hade en övertro på att får människor bara ett jobb så löser allting sig. Man tänkte inte särskilt mycket på att det finns andra skillnader i kulturella uppfattningar eller demokratiska aspekter. Det fanns ju också en övertro på att det skulle finnas så många enkla jobb att tillgå så att människor verkligen tog ett jobb. Vad man har sett efter Fredrik Reinfeldts tid, som jag tycker nästan är ännu värre, det är från Miljöpartiet och Socialdemokraterna att man har samma politiska inriktning vad det gäller migration, men man har ju då dessutom höjt ersättningar och bidrag. Man har också haft en övertro på att permanenta uppehållstillstånd skulle göra att människor då integreras lättare. Och allt det här har ju visat sig fullständigt fel.
Som jag har sagt nu så har det alltså varit en ganska kraftig omsvängning för Moderaterna i de här frågorna. Vad säger att inte Moderaterna svänger åt ett annat håll i framtiden igen då?
Nej, man kan ju naturligtvis aldrig vara säker på någonting. Men jag tror att det är genuint och ärligt från Moderaternas sida att man hade fel. Och det kan människor ha. Och då måste man ju också våga bekänna det. Det har man ju faktiskt sagt vid ett antal tillfällen. Det där var fel. Decemberöverenskommelsen var fel. Har man ju också sagt från partiledningen. Sen tror jag också att även partiledningen är människor. De ser också vad som sker runt omkring i samhället. Och någonstans så tycker jag väl att det är klokt att kunna ändra sig. Även om jag tyckte samma då som nu, så välkomnar jag att andra människor öppnar sina ögon. Jag gör inte heller anspråk på att säga titta här, vad var det jag sa. Utan jag tycker att sakfrågorna är viktigare än prestigen.
I Trygghetspoddens serie om EU-val special så pratar vi med lite olika politiska företrädare om det här med att ha möjligheten, eller snarare kompetensen, att kunna vara proaktiv och se framåt i framtiden. Utifrån det här vi har pratat om nu, vad tänker du om det utifrån Moderaternas kompetens inom det här med att kunna vara proaktiva och tänka framåt?
Jag tycker det är en väldigt intressant fråga och någonting som präglat mig mycket genom åren, att om man är representant för väljarna, det vill säga förtroendevald, man har den representativa demokratin i Sverige, att man väljer representanter och de ska sedan företräda väljarna, så måste man också kunna vara förutseende. Det vill säga, vad kan inträffa och vad kan vi fatta beslut om nu utifrån en eventualitet som kan komma att uppstå. Och det är därför också som vi fattade beslut här för 2,5 år sedan om att återvändande IS-terrorister inte var välkomna till Staffanstorp och inte skulle få del av den skattefinansierade välfärden. Nej, vi hade ingen som hade åkt från Staffanstorp ner till Raqqa eller något annat ställe i Syrien eller Irak. Men det skulle ju kunna inträffa att någon som hade åkt från Göteborg, Lund eller Malmö faktiskt väljer att bosätta sig i Staffanstorps kommun. Och hur hade vi agerat då? Så att detta är ett bekymmer i svensk politik generellt sett. Inte bara att det har varit inom Moderaterna, utan i princip alla partier har mer eller mindre av detta. Vi kunde inte se detta. Vi kunde inte räkna med. Ingen kunde förutse detta. Och vad blir ofta svaret då? Och vi har varit naiva. Men var inte naiva. Fatta beslut på eventualiteter. Det är väl bättre att ta ett beslut för mycket och säga att om detta inträffar så agerar vi så här. Än att inte ha gjort någonting alls. Så ganska många av våra beslut i Staffanstorps kommun i de här mer laddade frågorna som har väckt opinion har ju varit det. Vårt förbud mot att servera halal slaktat kött inom skolor var ett sånt beslut. Nej, det serverades inte halal slaktat kött. Men det skulle ju kunna vara så att lagen om offentlig upphandling, om vi ska köpa in livsmedel, ja, det billigaste köttet skulle ju kunna teoretiskt sett vara halal slaktat kyckling. Om vi inte redan då reglerat det i livsmedelspolicyn, så hade vi varit tvungna enligt lagen att köpa in den halal slaktade kycklingen. Trots att kanske många människor inte hade velat det. Så att det gäller att ligga ett steg före ibland. Tiggeribeslutet, förbudet mot det, där var vi väl också ganska tidiga. Så att jag tycker att man kan kräva det av de förtroendevalda. Inte att alltid agera i efterhand. Utan faktiskt att ibland också kunna se vad kan uppstå i framtiden och om det gör det, hur möter vi det då?
För om vi då återigen tar det här med Moderaterna och med Sverigedemokraterna som du då vill se ingå i en regering. De har ju haft samma linje hela tiden medan ni i Moderaterna har gjort en väldigt stor omsvängning. Varför ska väljarna ha förtroende för er och rösta på er och inte rösta på Sverigedemokraterna som de vet att ja, men de håller den linjen och så är det?
Ja, men jag tycker man ska vara ärlig och säga det att nej, men Sverigedemokraterna hade ju rätt att vara först ut vad det gäller att peka på de här sakerna. Alltså om man nu tar det som rikspolitiska fenomen. Det har alltid funnits människor inom båda partier och inom, som inte alls är kopplade till partier som har pekat på det. Men det är väl bara att säga det att Sverigedemokraterna hade ju en poäng när de uppstod. Det är väl också därför de har vuxit så mycket om man tittar på 20 år. Sen är ju inte migrationspolitik allt. Även om det är ett viktigt område. Utan det gäller ju naturligtvis för varje väljare att läsa på inför varje val och säga jag kanske inte håller med något parti till 100%, för det tror jag ingen gör. Men var känner jag mig mest hemma och mest rätt? Och naturligtvis så alla partier är ju någonstans en dynamisk rörelse och inte statiska. Man förändrar ju över tid lite grann vad man tycker. Och så har ju också Sverigedemokraterna gjort i vissa frågor. Så att som väljare får man helt enkelt läsa på och fundera. Var känner jag mig mest hemma? Är det i det ena partiet eller det andra?
Okej, men om man då tar det här med att ha proaktivt tänkande som en viktig aspekt för politiker som du pratade om det här. Om du tycker att Moderaterna inte har haft det, Varför ska man då som väljare överhuvudtaget rösta på er?
Ja, jag tycker man har haft ett problem med det här med proaktivt tänkande, som du kallar det, inom väldigt många partier. Och det handlar ju inte bara om migrationspolitiken, utan det handlar om andra fenomen också, inom rättspolitiken inte minst. Men jag tror också att med den resan som Moderaterna har gjort och den kursändringen, egentligen tillbaka till gamla klassiska moderata värderingar, alltså högervärderingar, så tror jag väl att partiledningen har fortfarande lite förtroende att jobba in. Det märks väl också i opinionsmätningar att med tanke på att vi har kanske världens sämsta valda regering, så har man ju inte flugit jättebra i opinionsmätningarna för Moderaterna. Och det har man ju inte gjort från de andra oppositionspartierna heller. Så det är väl mycket för de här partiledningarna att fortsätta jobba med. Jag tror att det är viktigt att hålla sin linje över tid. Att man säger att om ni röstar på mig eller på vårt parti, så är det här ni får. Och det naturligtvis, ju fler som röstar på oss, desto mer sannolikt är det att vi kan få genomslag för det. Men vi kommer inte vika ner oss i ett antal viktiga frågor i alla fall. Och det tar tid att bygga det förtroendet. Tyvärr gör det ju, eller gott nog kanske, går det ju rätt så snabbt att resera det här förtroendet också. Att gör man då inte som man har sagt att man ska göra, ja, då får sig förtroendet törn. Och det tar tid att bygga tillbaka.
Nu kanske regeringspartierna har en annan uppfattning i den här frågan, men vi kommer att träffa företrädare för dem också i Trygghetspodden framöver, så att då får de komma med sina tankar där. Vi pratade ju för en stund sedan om att du gjorde såna här inlägg på Facebook, och nu har du under flera år gjort en sån här lista på åtgärder som du tycker är de viktigaste som borde genomföras för att få bukt med den grova brottsligheten. Vilken av de här punkterna på den här återkommande listan tycker du är viktigast?
Tycker den här listan har ju nu över 30 punkter, och en hel del av de punkterna, där behöver man liksom mer än en för att det ska få effekt. Och det är väl så att man kan inte bara rycka ut en enda punkt och säga att genomför vi denna så löser sig allt, för det gör det inte. Där finns allt ifrån flyktingstopp till återvandring av icke-integrerade utländska medborgare till att beslagta de kriminellas pengar och tillgångar som de inte kan redogöra för. Hårda straff i brottsbalken. Så det är svårt att peka ut en enda. Men det är klart, någonstans, om man ändå bara ska säga du får bara en enda önskan, ja, då skulle jag vilja se fler poliser i yttre tjänst.
När forskaren Amir Ostami medverkade i avsnitt 68 av Trygghetspodden och pratade om gängbrottsligheten i Sverige, så sa han att det behövs en game changer för att vända utvecklingen. Vad tänker du? Vad kan en sån game changer vara?
Jag är inte säker på att det finns en sån här genväg, en game changer, en enda sak som bara löser allt på ett mirakulöst sätt. Det hade naturligtvis varit bra om det fanns det, för då skulle man ju kunna jobba för att genomföra en enda game changer. Jag tror så här, att det här tillståndet som Sverige har nu, det har kommit smygande och krypande, men det har inte varit osynligt att det har gått i denna riktningen. Men det har också pågått under ett bra tag nu. Och jag tror att man behöver genomföra en rad mycket tuffa beslut för att få bukt med detta. Och jag hoppas också att väljarna inser att trygghetsfrågan är så pass viktig så att man måste ta till tuffare metoder idag än vad man hade behövt göra för 10 år sedan, eftersom utvecklingen är så pass mycket värre idag.
Till sist då, utifrån det här, vad anser du att Sverige behöver göra för att det åter ska bli ett säkert och tryggt land?
Ja, det är väl att man burar in dem som inte kan sköta sig, och att man har en lagstiftning som möjliggör detta, så att vi som sköter oss faktiskt är trygga när vi vistas ute.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.